Det här är P1, Sveriges Radio.
Mitt i vintern och jag tar ändå av mig skjortan. Hur varmt kan det vara här inne? Kan det vara...
Rullar vi där då, Johan, eller?
Rekordvarmt.
Så funkar det.
Varmt och hjärtinnerligt välkomna till Så funkar det, podden med Ankan Johansson och Måns Nilsson. Hej Anki.
Hej på dig Mossan.
Hur är läget?
Jo, vad fasen, jag tycker att det, jag har inte varit utomhus på 2 dagar.
Varför i Nej. Hela friden?
Så, hur är det med dig?
Jo men det, vad fan, det är bra.
Hur har det gått med dina terminalglasögon?
Jag har ju alltid haft så bra syn. Alltså jag har ju haft glasögon, men jag har ändå haft ganska bra syn. Och sen så nu senaste halvåret har den
dippat
kraftigt. Jag har ju alltid tyckt att jag får en, som en stor text på sina mobiltelefoner och datorn och så. Ja. Och tyckte jag var cool som en så liten text. Ja, det är ju fånigt sätt att tycka att man är tuff.
Nej, jag tycker det är lagom. Ett sätt att tycka att man är cool som anstår dig, Måns, tycker jag.
Jaha, men då har jag märkt att jag sitter väldigt, väldigt nära min laptop. Alltså att jag sitter och kisar på typ 10 cm från skärmen. Ja. Och kommer fram, jag måste ha terminalglasögon. Det kan vara det mässigaste i hela världen, att skaffa sig terminalglasögon. Hur många glasögon ska jag ha? Ja. Ett par läsglasögon, ett par vanliga glasögon, ett par solglasögon med styrka, ett par terminalglasögon. Ja. Ska jag bära omkring på 5 glasögon jämt?
Du får inte börja dyka.
För då?
Folk som har dålig syn och dyker har liksom ofta slipade cyklop.
Men då,
en bekant till mig som bor i England, han hade tappat bort sina glasögon och han ser så jävla dåligt. Mm-hmm. Så han gick och handlade med sitt slipade cyklop.
Jo men då har jag inte köpt terminalglasögon, men jag har byggt ett par med mina vanliga glasögon och sen så då på ett par läsglasögon utanpå så satt ihop med spännband. Aha. Jag kan lägga ut en bild på vår Instagram.
Ja, tack. Det vill jag se.
Och de har inte på mig offentligt, utan det är mest när jag sitter hemma.
Och jobbar.
Ja, hur är läget? Vad har du gjort sen sist?
Jag har ju släppt en julsingel ihop med en av mina roligaste vänner, Josefin Johansson.
Ja!
Och när jag spelade upp den för dig emot så drabbades du av något som jag skulle kategorisera som sekundärskam. När du hörde min insats, att du fick lite ont i magen. Aj, aj, aj.
Men det var lite...
Men mycket har kretsat kring musik i veckan.
Ja, men vi ska ju först höra lite på julsingen.
Ja, här kommer den.
Det får räcka där,
ja,
faktiskt.
Ja, det får räcka.
Mycket har kretsat kring musik, sa du. Vadå då?
Härom veckan så installerade jag min gamla skivspelare och den fungerade väldigt, väldigt dåligt. Det lät illa och den spelade lite för långsamt.
Ja.
Och det här berättar jag för dig.
Just det.
Och de som känner dig, de vet ju att du går gärna på loppis och auktion.
Mm.
Du är lika ofta på loppis som vi andra är hemma.
Mm.
Ungefär.
Ja.
Och du hittade en skivspelare till mig, en fin, fin rackare. En Torrens från 70-talet. En riktigt så high-end skivspelare.
160 MD eller något sånt heter det.
Superfet.
Ja, superfet.
Det var lite dyrare än jag hade tänkt mig. Men den köpte du och tog hem till mig.
Ja.
Ja, jättefin. Och jag kopplade in den. Och den lät fantastiskt lite. Det lät nästan ingenting.
Va?
Jag hade bara högsta volymen och det lät ändå sådär sprött och tunt och nästan ingenting.
Ja.
Då visade det sig att om man köper en sån här gammal skivspelare, Måns, då behöver man något som heter en RIAA-förstärkare.
Har du inte redan en förstärkare?
Jo, men ingen RIAA-förstärkare. Det är som en liten förstärkare som man har mellan sin skivspelare och sin förstärkare.
Nej då.
Ett nytt ord för mig, RIAA-förstärkare. Ja. Jag har hört det ordet lika många gånger som jag har varit i franska Polynesien. Alltså ingen gång. Men jag beställde en sån här på nätet.
Yes.
Det blev ytterligare några 100 kronor.
Ja.
Nu var ju hela skivspelaren ganska dyr.
Ja.
Men oj, vad fint den låter.
Ja.
Och vad tror du det här har resulterat i, Måns?
Att du inte kan lyssna på dina repiga skivor längre.
Det har lett till, och detta är helt sant, att jag på riktigt hela tiden lyssnar på Barbara Streisand. Det är allt jag vill höra nu.
Ja.
Det är så mjukt och det är så varmt. Jag sitter hemma, jag skriver taskiga pruttvitsar och bakom mig låter det så här.
Oj, oj, oj. Jag förstår att du inte vill gå hemifrån. Nej. Vilket mys.
Så här är mitt liv sedan dess. Och det här, Måns, det vill jag tacka dig för. Nu handlar inte det här programmet om en gammal skivspelare, utan här försöker vi svara på lyssnarfrågor. Och vi börjar med den nu. Tjena Ankan och Månkan. En vän till mig berättade en gång att hennes vän hade skaffat en tam orm av den lite större storleken. Hon brukade duscha med den och sova bredvid den i sängen. Tills en morgon när hon vaknade och ormen låg raklång som en spik bredvid henne. När hen hade ringt veterinären fick hen svaret att ormar ibland gör så för att mäta om ett potentiellt byte går att svälja. Hen gav bort ormen ganska snart efter. Jag har aldrig hört talas om detta innan, men häftigt om sant. Tack för en grym podd. Hälsningar, Jens.
Häftigt och lite läskigt.
Jag var inne på sidan Reptiler i fokus och deras diskussionsforum.
Var det apropå detta? Eller var det bara...
Nej, det var apropå detta. Ja, ja, just det. Ja. Där skriver en Emilia och berättar precis samma historia. Ja. Jag har också en vän som har varit med om det här.
Emilia. Vad heter brevskrivaren? Om brevskrivaren också heter Emilia.
Nej, så. Jens.
Jens.
Ja, hur är det med det här? Kan ormar mäta om de har förmåga att äta upp en? I Malmö finns det, ja, vi ska säga, en reptillegend, Frank Madsen. Hallå, Frank.
Hallå, ja.
Du, det här med att ormar ska lägga sig bredvid en och mäta om man går att äta upp. Vad säger du om det?
Ja, det är mest en mys faktiskt. För att om en orm ska kunna äta en människa så ska den vara mer än 3 gånger så lång som människan.
Det skulle vara en väldigt lång säng i sånt fall.
Ja, det måste det vara. 6 meter lång åtminstone.
Men du, Frank, du, jag menar, du har ju ändå terrarie och du har fruktansvärt mycket ormar. Vad gör en orm om den lägger sig raklång bredvid en?
Ja, det vanligaste är om de lägger sig raklång så är de ofta på väg någonstans. Och speciellt de här större pytonormarna som är tunga och boaormar, de har ju en viss form av muskler på magen som gör att de slingrar sig inte som andra ormar mot ojämnheter, utan de har muskler på magen som gör att de kryper fram. Och då kan de ju ligga, då kan de ju vara raklånga när de kommer krypande.
Ja, så att om en orm ligger bredvid en i sängen, då är den på väg någonstans?
Ja, då är den på väg någonstans.
Skulle en orm ha förmågan att mäta på det sättet?
Nej, det kan de inte. De är alldeles för primitiva för det.
Jaha.
Det händer även att ormar som tar för stora byten och så provar de att svälja och kan de inte så får de släppa dem igen. Så de kan inte mäta det.
Nej, de chansäter.
Ja, det kan man säga. Ja. Det händer.
Frank, det är alltid en fest att ha dig med. Ta hand om det så hörs vi.
Detsamma.
Så funkar det. Här kommer lilla Kajsa Varg. Så söt och god som äppelpaj.
Hej Anders och Måns. Ni känns som två ordentligt infikade människor. Intressant. I mitt jobb som bebyggelseantikvarie sitter jag hukad över gamla historiska handlingar.
Vet du, och idag läste jag... Förlåt Måns att jag avbryter dig, men det här är så intressant. Alltså, jag läste någon gång, det här är länge sedan, att om man frågar folk vad de känner till för jobb,
ja,
så kan folk liksom inte...
Kallskänka.
Ja, men så kan folk inte räkna upp fler än sådär 10-15 jobb.
Nej. Mood manager.
Men bebyggelseantikvarie, det tror jag få hade satt.
Ja, ja.
Han läste det är en rolig lek ni kan göra hemma.
Jasså.
Alltså räkna upp så mycket jobb ni kan.
Superrolig lek. Han läste ett köpebrev från 1621. Jag fortsätter här. Det handlar om en arvstvist över en gård i Västmanland där författaren av dokumentet beskrev vederbörandes rätt till att gentemot gården, citat, nyttja, bruka, styra och råda, fika och fara. Va? Men vänta, Nu har nog fjäderpensfel Nisse varit framme. Eller är svensk fikakultur verkligen så pass hardcore att vi redan på 1600-talet sträck under var mans rättighet att fika? Brevet fortsätter. Jag grävde i frågan och upptäckte till mitt missnöje att fika och fara var ett uttryck som betyder att hastigt ge sig av. Så de hade alltså inte rätten att när som helst slå till med saftkalas med mormors hembakade bullar, utan snarare att de fick lov att dra sin kos när helst de ville. Men, hela spektaklet fick mig i vilket fall som helst att undra, vad är fikans historia? Oj. Och när började vi använda ordet fika? Kyss oss med ett Fredrik.
Oj, vilket brev. Bebyggelseantikvarie Fredrik stötte på ordet fika.
Tusen tack för denna fråga, Fredrik. Ja. Den svenska fikakulturen är ju lite speciell.
Ja, den är framförallt omfångsrik, va?
Ja, den är, jag ska komma till på vilket sätt den är speciell. Britterna har sitt afternoon tea med te och scones och flyende hakor. I Italien slinker man in på sitt café och vänder en snabb espresso på morgonen. I USA har man specialiserat sig på pumpkin spice latte i stora spanna till koppar. Och i Wien och Paris har man en lång historia av vackra och kända kaféer. Men ingenstans i världen fikar man på jobbet så som vi gör i Sverige.
Nej. Pausa lite där. Vet du, engelsmännens te. Kan du skilja den på high tea och low tea?
Ibland så har de såna där tallrikar i många nivåer. Mm-hmm. Alltså att man sätter in ett kakfat som är på höjden.
Och då tänker du att det är ett high tea?
Ja, ja.
Nej. High tea är sånt som man fikar vid höga bord. När man har en lite matigare macka och så. En low tea, då har man bara te och kanske något litet vid ett lågt bord, typ ett soffbord.
Ah, ja, ja. Mm. Men vi börjar med ordet fika. Anka, det har ju funnits ett antal hemliga slangspråk i Sverige. Mm. Bland annat sotarnas knopamoj och knallarnas monsing. Mm. Kommer du på något mer?
Nej.
Ett vanligt sätt att skapa ord i dessa hemliga språk var genom att kasta om bokstäver och stavelser i vanliga svenska ord. Mm. Betala blir tabela. Nyckelpiga blir pickelnyga.
Vad är det här för språk?
Och så vidare. Ja, men det är ju de här.
Jaha.
Nu ska du få hitta på några egna hemliga ord, Anders.
Jaha.
Okej, är du beredd?
Alltså, det här är jag så dålig på.
Ombudsman.
Mm. Budsomsman. Nej. Manomsbud.
Manomsbud? Jag vet inte om du fick med alla stavelser. Här är ett förslag.
Ja.
Andbomsbum.
Bättre.
Här då, brand.
Dramb. Nej, jag är så dålig.
Det var hemligt ord. Det var jättehemligt.
Ja.
Här då, plankstek.
Staff. Stann. Jag kan inte veta.
Stankplek.
Ja, ja,
till exempel.
Ja, ja.
Superhemligt.
Ja. Ja. Vad kan det vara?
Brallor och dojor.
Vad är det här som finns på menyn? Stankplek. Det kan jag inte lista ut.
Brallor och dojor är två ord som kommer från sotarnas.
Kockarnas hemliga språk.
I Malung i Dalarna fanns det många som jobbade med att bereda skinn.
Ja.
Och de hade minsann sitt eget hemliga slangspråk, skinnarmål. Om man tror att det var i just detta språk som ordet fika skapades. Genom att stavelserna i ordet kaffe kastades om till fecka. Kaffe, fecka.
Jaha, fecka.
Ja. Så ordet fika kommer alltså från ordet kaffe. Och kaffe, det har ju en himla spännande historia. Vi har pratat om det någon gång tidigare på det, så jag drar det superkort.
Okay? Ja, ja, herregud.
Man började dricka kaffe i Etiopien för 2000 år sedan.
Har du lagt märke till dina nya R?
Nej.
Jag tror att du överkompenserar för din skånska.
Ja.
Alltså, du tar såna, vi backar tillbaka för att höra ditt R nu.
Man började dricka kaffe i Etiopien.
Det är nytt för dig. Det är sådana otroligt rrr, såna R. Det är nytt för dig.
Jasså.
Ja, jag gillar det. Jag
har lagt mig till med ett sånt här manér.
Rullande.
Ja, men rullande.
Folk hävdar att jag inte kan säga R. Men jag säger väl R.
Program. Välkommen till det här programmet.
Ja, förlåt.
Det spred sig från Etiopien till Arabiska halvön och sen till Turkiet. Så kom det till Venedig och Europa på 1500-talet. I Sverige kom kaffet i slutet av 1600-talet. Och på 1700-talet så fanns det ett 50-tal kaffehus i Stockholm.
Kaffe är säkert en sån där grej som kyrkan har förbjudit någon gång.
Ja, men intressant att du säger. Ja. För sen förbjöds kaffe i olika omgångar.
Av kyrkan?
Nej, det vet jag inte. Inte det som jag, inte på 1700-talet. Kyrkan jag bara tänker på många sätt spelat ut sin roll. Alltså, förlorat sin makt.
Allt som är gott och trevligt och bra har kyrkan någon gång varit inne och sagt nej, det där ska vi inte ha.
Helt klart. Första gången kaffe förbjöds år 1756, då var det en hämnd.
Va?
En hämnd. Kan vi få lite 1700-talsmusik?
Nej, det är så svårt att hitta i 17.
Jo, det är du som får klippa, du får fixa det.
Okej, jag kommer det.
Vid den här tiden bestod Sveriges riksdag av 4 stånd. Kommer du ihåg dem, Mankan?
Adel, präster, bönder och vad har vi den sista nu då?
Badmintonspelare.
Ja.
Borgare.
Just det.
Och när den här ståndsriksdagen, trots vilda protester från bönderna, beslöt att bönderna inte längre skulle få bränna sprit, ja, då hämnades bönderna genom att driva igenom ett förbud mot den dryck som adeln och borgarna älskade.
Kaffe.
Kaffe. Sista kaffeförbudet upphörde 1822 och då spred sig kaffedrickandet i alla samhällsskikt i Sverige. Till och med till smutsiga kulturarbetare som du och jag, Anders.
Ja.
I början av 1900-talet så började man servera kakor till kaffet. Svenskar hade inte haft råd att baka kakor innan dess. Varför tror du det var så?
Nej, det var ont. Smör och socker var ju superdyrt.
Ja, socker i alla fall. Mm. Så vi hade inte kommit på att man kunde göra socker och sockerbetor.
Kom ihåg den här, det var den första singeln som min mamma köpte, den här Sugar in the Morning. Alltså liksom, det är så här att man sjöng om USA där, men sen fanns det mycket socker. Vi kan lyssna på den.
Jasså? Jag var mitt inne i en grej, men visst. Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar varenda dag.
Tänk så mycket sugar, det finns i USA. Ja, men socker var liksom en fet grej.
Ja. Ja. Allt socker var importerat, rörsocker, men sen när man kunde börja göra av sockerbetor så blev det mycket, mycket billigare. Och då blev det plötsligt vanligt med kafferep. Man skulle ha 7 sorters torra, torra kakor. Och karies blev plötsligt ett problem i Sverige. Men det allra viktigaste för tillkomsten av den typiskt svenska fikakulturen var att det infördes reglerade för- och eftermiddagspauser på fabrikerna. Mm. Ankan, har du haft ett riktigt jobb någon gång?
Oh ja, det har jag verkligen haft.
Berätta.
Ja, men jag har jobbat både som målare, snickare, lokalvårdare. Jag har jobbat på förskola.
Någon gång så jobbade du som städare på någon lekakulsfabrik.
Ja, just det. Där man gör en lerfabrik. Jag gick och sprutade med en högtryckstvätt och sprutade bort lera. Och sen så, det var halva dagen, sen andra halvan av dagen så... Så var jag vanlig lokalvårdare och städade, fickade och liksom ombytesrummen.
En fabrik där man bara jobbar med lera.
Ja, väldigt smutsigt där. Väldigt, väldigt smutsigt. Jag städade det där i omklädningsrummet. Och nu ser det ändå okej ut. Sen hade de en 5-minuters rast. Sen var det var gegga överallt. Det var det mest hopplösa Sisyfosarbetet jag varit med om.
Du nämnde rast.
Ja, och jag hade rast. Det fanns en sån här kaffeautomat där. Och då fanns det en bänk utanför där man kunde sitta. Det var i sommar det här. Mm. Och jag tryckte en sån här typ viner melange eller någonting från den här kaffeautomaten. Och så satt jag där och bara tänkte, den här kvarten jag har nu, må den aldrig ta slut alltså. Ja, det var hemskt jobb.
Och då är min fråga. Var din 15-minuterspaus på en bestämd tid varje dag? Eller kunde du ta den lite när du ville?
Nej, jag jobbar ju helt själv så jag kunde ju ta den precis när jag ville.
Det var inte det jag ville höra. Vanliga fikatider är 9.30 samt 14.30.
Jaha, är det...
Det är nog många som saknar jobbfikan så här i coronatiden när man jobbar hemifrån. Man saknar att dricka surt maskinkaffe och tugga på någon torr bulle och snacka skit med kollegorna.
Ja, supertrevligt. Nästan arbetslivets höjdpunkt.
Hur kan det låta, Ankan?
På en fika?
Ja.
Ja, så har ni sett den här på Netflix, den här Black Mirror? Nej, men har du sett den här då som jag har sett, Fargo? Ja. Nej, den har jag inte sett, men har du sett den här då? Den är jättebra, så kan det låta.
Ja, men det tror jag det låter på många, många ställen. Hur trivs du i nya lägenheten och bilen går bra och så vidare? Det är trevligt!
Det är supertrevligt!
Ja, ja. Folk som kommer och jobbar i Sverige...
Ja.
De blir ofta överraskade över den här traditionen. Att man en bestämd tid liksom, bara lägger ner sitt arbete. Trots att man kan vara mitt i och bara lägger ner skiten och går och dricker kaffe. Och sen ska man inte prata jobbet och snacka skit och allt detta på arbetstid. Så här skriver Institutet för språk och folkminnen. Utmärkande för fikakulturen i Sverige är också tillbehör som kanelbullen, sockerkakan, prinsesstårtan, dammsugaren och chokladbollen samt olika småkakor. Det finns även en allmänt utbredd kunskap om fikakulturen. Det gäller till exempel vilken tid på dagen man fika och vilka sorts kaffebröd som äts vid olika tider på året. Ja, det är mycket att hålla reda på,
ja, men
om
det
man
är
kommer
det.
Från ett annat land.
Och det, det är en liten åldersgrej också. När jag är hemma hos mina föräldrar, då äter jag frukost. Mina föräldrar äter frukost lite före mig.
Mm-hmm.
Och sen går jag upp och så äter frukost och småpratar väl lite. Så kanske jag går upp och tar en dusch. Och sen när jag kommer ner nu, då är det fika. Är det fika nu? Då är det förmiddagskaffe.
Då är klockan 9:30 kanske.
Va?
Det sitter i.
Ja. Det blir ju väldigt lite förmiddag kvar för den där. Förmiddagsfikan tar ju en halvtimme och sen, ja, vad ska vi äta till lunch i farsan? Morsan drar igång det.
Ja, och du håller inte koll på det trots att du känner dina föräldrar så väl. Tänk om man kommer från ett annat land, kommer till en svensk arbetsplats. Mycket att hålla reda på.
Ja.
Först och främst så ska man ju inte glömma att köpa fikabröd när det är ens tur.
Nej, herregud.
Det finns ju ingen som gör en svensk mer besviken och ledsen än när man har sett fram emot en butterlängd och sen finns inte den här butterlängden.
Nej, det är tråkigt.
Sen är det ju när man får köpa vilken kaka.
Ja.
Bara för att det finns fastlagsbullar i butikerna så betyder ju inte att man får köpa dem till fikat.
Nej.
Förrän då på fettisdagen, det vill säga 47 dagar före påsk. En enkel regel att lägga på minnet. Svenskarna dricker mest kaffe i hela världen tillsammans med finnarna.
Mm.
Men traditionellt har vi druckit vår kaffe hemma och på just jobbet. Till skillnad från resten av Europa så fick en levande kafékultur. Och nu, när det finns så många kaféer i svenska städer. I Malmö kan jag alltid nudda ett kafé.
Ja, man kan inte nudda ett kafé. Ja.
Då är det lätt att glömma bort att det inte alltid har varit så här. När jag flyttade till Malmö i början av 2000-talet så fanns det kanske 4 kaféer i hela stan.
Ja. Då var de mer konditorier.
Ja, jag läser en artikel i Populär Historia från 2001. Det kan inte ha undgått någon att kafékulturen dött ut i Sverige.
Va?
En faktor är kommersiella intressen som lett till att de gamla kaféerna, vilka ofta ligger på begärlig tomtmark, ersatts av bankkontor eller amerikanska snabbmatsställen.
Ja, det där.
Bankkontor! Det vore drömmen!
Ja.
Om det fanns bankkontor.
Att man inte kunde nudda ett bankkontor.
Nu finns det så många kaféer att jag saknar amerikanska snabbmatsställen.
Mm. Ja, det är...
Ja. Ja, Fredrik, det var lite om fikans.
Det är ganska mycket faktiskt
historia.
Ja, det är måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag som gör att lördagen och söndagen känns så bra. Ja, det är stångkorv, gula ärtor, pyttipanna som gör att söndagsbiffen smakar som den ska. Som gör att söndagsbiffen smakar som den ska.
Så funkar det.
Ärade faktafinnare. Så inleds nästa brev.
Vad fint.
Jag och min sambo började prata om det här med dadlar. Det är så härligt. Varför finns det inte färska dadlar att köpa i butiken? Är det inte gott att äta dem otorkade? Och varför står det färska dadlar på askarna man kan köpa runt jul när dadlarna så uppenbart är torkade? Är det nyligen torkade och därmed anses som färska? Vilken färg har färska dadlar? God jul och så vidare, önskar Snöret och Twinsen. Jo, så här är det. Färsk daddel, den är ljusgul den. Och den går jättebra att äta, men den är mycket mindre söt. Bästa säsongen är oktober till mars. Men färsk daddel, alltså sån här gul, det är rätt svårt att hitta i Sverige alltså.
Mm.
Har du ätit den någon gång?
Nej, jag tror inte det.
Nej, går bra i fruktsallad till exempel.
Jaha.
Matbloggen Ett öppet fönster skriver så här. Jag köpte färska dadlar igår. De skiljer sig mycket från torkade. De är hårda och krasiga och har bara en lätt ton av dadel.
Hårda och krasiga?
Ja. Ja, varför det är svårt att hitta färska dadlar, det är nog för att hållbarheten på mogna dadlar är väldigt kort. Men hållbarheten på torkade är väldigt, väldigt lång.
Mm.
Men, måste vet jag inte överdrivet förtjust i kvällstidningar, det är jag inte. Men ibland så kör de ju något man älskar.
Jaså.
Härom året så körde Expressen denna. Dadlar, 10 intressanta fakta om frukten.
Ja, det var skit.
Man kan tänka sig Expressens redaktion. Oh, idag har jag ingen aning om vad jag ska skriva om. Alltså. Vad tror ni om att jag listar mina favoritfakta om dadlar? Ja, vad fan, vi har inget på Danny Saucedo idag, så kör, det får bli dadlar. Och så körde de. Ja, nu var ju inte alla fakta, så det blir 7 bra fakta om dadlar, är du med?
Vad var nu rubriken igen?
Dadlar, 10 spännande fakta om
tio
frukten.
Tio spännande fakta?
Om frukten.
Men de kommer inte upp i 10 spännande
Nej,
fakta.
Nej, inte. Så. Där ratar jag 3. Jaha. Ordet daddel kommer från grekiskan och betyder, vet du vad, Måns? Finger. Fakta nummer 2. Synnerligen få är allergiska mot dadlar.
Jaha.
Det är en bra frukt om man är allergiker.
Bra.
Fakta nummer 3. Fröet kan vila i decennier. Och sen wow. Börjar gro. Det är bra att ha med sig. Kan man spara ett dadelfrö om man någon gång skulle liksom hamna på en öde ö eller någonting, så då har man ett dadelfrö, kan alltid liksom...
Man har alltid ett sånt i armhålan. Ja. Och så om man hamnar i panik någon gång...
Ska man börja odla daddel?
Ja.
Ja. En torkad daddel innehåller 63% socker.
Oj.
Det är mycket socker då.
Ja.
Det är lika många av den svenska befolkningen som kan tänka sig att vaccinera sig mot covid-19. Det är mycket socker i en frukt, men få personer av en befolkning som kan tänka sig att vaccinera sig mot en dödlig sjukdom.
Ja.
Då var det i augusti, så vi hoppas att det har blivit mer.
Ja.
Cirka 3% av världens jordbruksmarker upptas av dadelpalmer.
Det trodde jag då verkligen inte.
3%?
Det var mycket mer än vad jag trodde.
Ja. Om man tittar på ditt fruktintag, hur många procent är dadel?
Max 2.
Och det här då? Vissa forskare tror att det var en dadel, inte ett äpple, som var den riktiga frukten som nämns i Bibeln angående Edens lustgård.
Att Gud sa du får inte äta
dadlar
av denna dadeln.
Och så sista faktat här nu då. Det finns 1500 olika sorters dadlar.
Nej.
Det är många olika sorter, eller hur? Dadeln är
spännande frukt.
Ja, den smyger på en, eller hur? Och jag säger som Bruce Springsteen har sagt, det är kul med frukt. Det lär han ha sagt, ja. Antar jag, någon gång. Därför ska vi nu spela Måns frukt eller förort.
Frukt eller förort?
Bra. Jag kommer alltså säga en frukt eller en förort. Och sen får du gissa och sen så lyssnar vi vad som var rätt.
Jaha, ja.
Nu har ju inte frukten något läte, så därför kommer vi istället lyssna på Lill-Babs sång om frukt från svenska husmorsfilmen 1975, om det är en frukt.
Okej. Okay.
Detta är Så funkar det 2020, årets sista avsnitt, och vi spelar frukt eller förort. Langsatt.
Langsatt. Med A. Langsatt.
Ja.
Langsatt. Jag tror att det är en förort utanför Gdansk. En nyttig och vacker naturprodukt.
Oh, käka vitamin. Bli fager och skön och fin. Det är en frukt, den är spännande. Det ser ut som en potatis. Men om man tar bort skalet så finns det ett genomsinnigt syrligt kött som påminner om grapefrukt.
Jaha!
Som en grapefrukt gömd i en potatis.
Oj.
Langsatt. Annatto.
Annatto?
Är det frukt eller förort?
Ja, men det låter ju som en frukt alltså, men skulle jag... En frukt!
Vi lyssnar. Det är en söt och pepprig frukt, annattofrukten. Men den har också väldigt mycket färgämne som man brukar använda det som läppstift.
Brukar man använda det som läppstift?
Ja, i Latinamerika och förr. Kawagoe.
Kawagoe, men det ligger ju i Tokyo. Där
snyggt!
Har jag ju varit.
Vi lyssnar. Cannellones.
Cannellones macarones?
Ja.
Kommer det från en förort i Italien? Det är mycket mat som är provinciell i Italien och kommer från något särskilt ställe. Det här är en förort utanför Rom.
Vi lyssnar. Fan, vad du var bra på den här leken. Det var överraskande. Alltså.
Ja, kanske suttit hemma och pluggat, vem vet.
Cannellones är faktiskt en förort till Montevideo.
Jaha, i Uruguay.
Men det var en liten luring, för det är också en stark krydda som används i bröd.
Mm-hmm.
Du har 3 av 4.
Ja.
Rambutan.
Rambutan, det är en frukt.
Vi lyssnar.
Ska du ut och Pattaya?
Det här, du är superbra på den här. Ha, rätt. Rambutan är en hårig frukt som påminner lite om litchi. Amtala.
Amtala. Mm. Jag har ingen aning och jag chansar på förort. 5 av 6.
Det är så. Amtala, det är ju en förort till Calcutta eller Kolkata som det heter nu. Men Måns, grattis. 5 av 6 i frukt eller förort.
Oj, oj,
oj. Nej, det var överraskande.
Nu går vi och fira. Nu lägger vi ner den här skiten och går vi och fira.
Jag fikar.
Lilla söta Sara i Sahara. Jag låter alla andra flickor vara. Om du blir min så blir jag din beduin.
Så här skriver Caroline. Hej. Satt och funderade på relationer inom Skandinavien. Ibland känner man ju så här. Norge, vårt brödrafolk, vi är verkligen lika. Och ibland känns Danmark som det självklara valet. Danmark, vi är lika. De är bara lite mer danska. De står oss närmast. Men så landar man ändå i att det är Finland som gäller. Vi har ett svårmod ihop. Vi har ju dessutom suttit samman Östra rikshalvan och så vidare.
Ja, frågar du finnarna så tror jag inte, de är inte så förtjusta i svenska, men visst.
Men hur ser deras relation ut utan oss? Är det min egocentriska världsbild som gör att jag tycker att Sverige är kompisen som knyter ihop kompisgänget? Eller har Norge-Finland en egen relation? Danmark-Finland? Känner de varandra? Kan de ses utan oss? Vad säger de om oss när vi inte är med? Vänliga hälsningar. Caroline.
Ja.
Tusen tack för den här frågan. Det enda som Norge, Danmark och Finland verkligen har gemensamt är att de retar sig på Sverige.
Mm.
Så här beskriver de oss. En självgod besserwisser.
Mm.
Som Herman Lindqvist eller möjligtvis Johan Hakelius.
Mm.
Men vem är då Norge? Anders.
Ja, alltså lite så mysgubbe. Alltså lite mysgubbe, alltså lite
han. Vem är Norge?
Ja, men mysgubbe, alltså han som bygger om hus på sommaren och pysslar på vintern och heter
en skurstägare.
Ja.
Det är inte så dumt. Jag tänkte Lasse Åberg. Mm. Mm. Vem är Finland?
Ja, det är någon slags surmulen hantverkare alltså. Så
Aje Snickaren.
Ja.
Jag tänkte Margareta Krook.
Jaha.
Ja.
Varför det?
För att hon var lite stram och bestämd och, mm. Och smart. Och.
Ja.
Danmark, vem är Danmark?
Fylletruten.
Fylletruten, vem är Fylletruten?
Ja, jag vet inte.
Danmark är Pau.
Jaha, Pau?
Ja. Ja, okay. Eller möjligtvis Ola Rapace.
Ja.
År 2009 så gjorde SVT, Danmarks Radio, NRK, YLE en undersökning och frågade svenska, danska, norrmän och finna i vilket skandinaviskt land de skulle vilja bo om de flyttade ifrån sitt eget. Och Anka, nu ska vi testa dig här då.
Mm.
Var vill skandinaverna flytta? Till vilket skandinaviskt land vill finnarna flytta om de måste?
Sverige.
Ja!
Ja,
bra, bra. Till vilket land vill danskarna flytta?
Sverige.
Ja! Till vilket land vill svenskarna flytta om de måste?
Oj, svårt. Jag säger Norge.
Ja, det är rätt!
Oj, vad bra jag är på det här. Det,
ja. Och till vilket land vill norrmännen flytta om de inte kan bo kvar i Norge?
Svårt. Det hade varit så gött att sätta alla alltså. Sverige.
Nej! Nej! Du var så nära. 0 poäng. Danmark. Jag var tvungen att sätta alla för att få poäng. Danmark vill norrmännen flytta. Det känns lite otacksamt. Vi släppte loss dem ur unionen 1905 helt utan att döda hälften av dem. Och det här är då tacken. De vill flytta till Danmark. Ja, för att sammanfatta, Caroline, Finland ligger ju lite off och håller sig lite för sig själva. Som en student som bor i en vindslägenhet kan man säga. Men Norge och Danmark, de har en lång och fin relation helt utan Sverige. De är gamla älskare.
Oj!
De kan gå på fest utan att vi är bjudna.
Ja.
Ja. Deras ordförråd och skriftspråk liknar varandras mycket, mycket mer än det liknar svenskan.
Mm.
Så de kan läsa varandras tidningar helt utan problem och så. Och detta beror naturligtvis på att Danmark och Norge var i union fram till år 1814.
Vi ska återuppta en gammal favorit, Måns. Vi ska nämligen köra skånska orter i amerikansk hiphop.
Yes!
Härligt, va? Populär programpunkt.
Ja.
Skånska orter i amerikansk hiphop går idag in under rubriken Uppländska residensstäder i amerikansk hiphop.
Uppsala.
Hej Anders och Måns. 2:20 in i låten Flip Mode Squat Meets Def Squad med Busta Rhymes.
Ja!
Kan man höra en shoutout till Uppsala. 2:20 in alltså. Ska vi börja vid 2:05 då? Who the fuck I be? I, you cannot see. I flabbergasted,
blasting my Magna P.I. Uppsala, I got it. Uppsala, en shoutout.
Visst var den bra?
Ja!
Jag tar den igen, jag tar den igen. Who the fuck I be? I, you cannot see. I flabbergasted, blasting my Magna P.I. Uppsala, I got it. Jag är ju inte så nere med hiphopen, Måns.
Nej.
Men ibland lyssnar jag på sånt här.
Ja.
Jag har feta hörlurar.
Uh-huh.
Jag gillar att ha dem på när jag är ute och cyklar.
Mm.
Jag cyklar till barnens förskola. En vit, medelålders, medelinkomsttagare i radhus.
Mm.
Jag är som han i början på Office Space.
Precis.
Ja, det är tur att kidsen inte vet. Där kommer jag, en blek mittenman i lådcykel på väg till barnens skola, och så är lurarna.
Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Staten Island motherfucker. Jag känner igen mig faktiskt här om natten. Jag körde sån här elskoter.
Ja.
Var lite för full för att köra elskoter, men gjorde det ändå. Och så lyssnade jag jättehögt på Wu-Tang Clan.
Ja.
Och typ körde lite farligt.
Nej.
Och jag känner mig tuff. Det var så mässigt.
Ja.
Här.
Men det är det som är så bra. Ingen vet ju vad som försiggår i lurarna.
Nej, nej, det är skönt.
Hej, Anders och Måns. Har varit med om att personer i Danmark blir fasthållna och kanelade när de fyller 25. Man häller vatten på dem och kastar sedan en massa kanel på dem. Varför gör man så?
Det här har jag aldrig hört talas om.
Kram och tack för ett underbart program, Ingmar och Linn. Den brittiska tidningen The Telegraph har gjort ett reportage om Danmark, och det kan man läsa om detta.
Mm-hmm.
Danskarna har en väldigt märklig tradition när personer fyller 25 och 30 och fortfarande är ogifta. När du fyller 25 kastar dina vänner kanel på dig, och när du är 30 uppgraderas det till peppar istället för kanel. Det här är ju konstigt, Måns, eller hur?
Mm.
Den här traditionen kommer från 1500-talet. Det var danska kryddhandlare som var väldigt, väldigt upptagna. De for...
Förlåt?
Ja.
Danska kryddhandlare var extra upptagna människor.
Ja, på 1500-talet. De åkte land och rike runt, så de hann ofta inte gifta sig. Och sen har det då blivit en tradition att danska då singlar när de fyller 25 ska bli påminna om risken att de kommer leva ensamma genom hela sina liv, genom att man då kastar kryddor på dem.
Mm.
Det här lär förekomma. Men jag tror inte att det är så vanligt.
Ah, säg inte det alltså.
Men man ska vara försiktig med att säga så gör danskarna.
Ja, ja, alla gör så.
Det kanske det är som att säga, som att, vet du vad svenska gör?
Nej.
De har en Fiat.
Nej.
Alltså det är många svenskar som har en Fiat.
Ja.
Men det är inte så att svenskarna har en Fiat.
Nej.
Det var lite om danskar.
Ja. Hold me, honey, what you hold. Nästa fråga kommer från Marcus i Mjölby. Hej Måns och Anders, min underbara för detta kyrkans ungdomare.
Ja, jag har ju varit med i kyrkans ungdom, ja.
Ja.
Jag har varit i Mjölby.
Var det någon Marcus med där?
Oh ja, han var lite ledare. Han hade en Fiat 127 som vi åkte med på utflykt en gång. Tog vi åkte till Göteborg.
Ja.
Och då hängde vi med. Det är en rolig syn, jag har den fortfarande. Men vi åkte alltså och så... Marcus körde, han var ju lite äldre än oss, typ 2 år. Och Och så var vi då tre då gymnasieelever. Vi kanske äta på gymnasiet i baksätet på den där lilla Fiaten. Mm. Apropå Fiat, ja. Och en högstadieelev i framsätet. Och så pressade vi var det rutorna och så pressade vi stjärtarna ut alla rutor. Och så åkte vi om andra bilar med tre stjärtar tittandes ut ur den lilla
Fiat. Ni monade?
Ja, liksom på motorvägen. Man var helt frusen och rumpan.
Och detta var något som Kyrkans ungdom hade tagit initiativ till. Okej, ja. Det är möjligt att det är just den Marcus som har skrivit.
Ja, jag vet att han var ju, det är mycket, mycket rimligt, det låter rimligt.
Jag och min käresta har begåvats med ett nytt stycke av komma. Vid de tillfällen då sagda telning behöver antingen rapas, lugnas eller rent av mysas med, så har jag noterat att både jag och min respektive klappar bebisen på rumpan i samma tempo. Cirka 120 BPM. Mm. Vad betyder BPM, Anka?
Beats per minute.
Precis, slag i minuten. Alltså så 120 slag i minuten lägger de på bebisrumpan. Mm. Brevet fortsätter.
Det borde göra ett slag var halvte sekund.
Just det, två slag i sekunden.
Mm. Brevet bättre uttryckt.
Brevet fortsätter. Är detta beat universellt lugnande? Hur kan det komma sig att just detta tempo rönner så stor framgång i barnalugnande, rapande med mera? Med vänlig hälsning, Marcus och Karin från Ärans och Hjältarnas kommun Mjölby. Anka Johansson, vi ska börja med att göra ett test. Mm. Nu vill jag att du slår i bordet med ditt finger. Ja, håll ett tempo.
Ja, jag håller väl tempo här.
Ja, det gör du. Så, och så ska jag ta då fram en app jag har som räknar ut BPM här. Jag ser på min app här att du trummar i 245 BPM.
Oj.
Det är alltså ditt tempo i kroppen. Ditt go-to-tempo, 245 BPM.
Mm.
Det är ju lite högre än Marcus och Karins bebisskärtsklappartempo.
Dubbelt.
Men du är ju gammal punkmusiker. Du kan ha ett lite högre tempo i kroppen sen dess. Alltså.
Ja.
Jag vill börja med att säga att Marcus och Karins iakttagelse om 120 BPM är helt riktig. Vi människor älskar just det här tempot. 120 BPM. Jag ska spela upp det. Svängigt.
Ja.
Känner du att du går igång på det här tempot?
Ja.
Det här testet jag gjorde på dig, Ankan. Det är många, många forskare som har gjort precis exakt det här testet fast på supermånga testpersoner. Och det är en stor majoritet av människor som väljer att trumma med fingret ungefär två gånger i sekunden, det vill säga 120 beats per minute. Så Marcus och Karin är långt ifrån ensamma om detta. År 1964 undersöktes hur människor promenerar.
Mm-hmm.
Och forskarna kom fram till att genomsnittsfrekvensen var 117 steg i minuten. Det vill säga 117 BPM. Forskare har också undersökt applåder, inspelade applåder, och kommit fram till att det finns två applåder som är vanligare än andra. En snabb applåd som i genomsnitt håller 242 BPM. Det var ju ungefär som du,
ja.
Skummade.
Ja.
Och en långsam på 121 BPM. 120 BPM är också ett väldigt vanligt tempo i musik. Alla Lady Gagas låtar på 120 BPM.
Jaha.
120 BPM är så vanligt att det är det förinställda tempot i de flesta program som man gör musik i. Forskare har undersökt tempot i låtar på topplistor och kommit fram till att den genomsnittliga hitlåten de senaste 80 åren har ett tempo på runt
120 BPM.
120 BPM. Undersökningen har också visat att fler människor börjar spontandansa till låtar som är 120 BPM än till låtar på till exempel 80 BPM eller 160 BPM. Okej, många, många, många exempel alltså på att vi människor älskar 120 BPM. Men varför gör vi det här?
Kan det ha något med hjärtrytmen att göra?
Vad då?
Ja, men jag tänkte om man slag, det ligger ju nära till hands att lite med rytm. Vi har ju en rytmmaskin i kroppen dygnet runt.
Men vad har den med 120 BPM att göra?
Ja, men den kanske slår i, nej, det är så snabbt, men en puls på 120 ska man väl inte ha.
Du har ju en sån här smart klocka, Ankan.
Ja.
Vad har du för puls just nu?
Det kan jag titta. Oj, just nu har jag 72.
72?
Nej, 69.
69, okej. Okay. Mm. Vad brukar du ha för vilopuls? 130?
Vilopulsen, genomsnitten är 48 faktiskt.
48?
Ja.
Då är du mer vältränad än jag trodde. En vanlig vilopuls är 60 slag i minuten.
Mm.
Ser du något samband mellan 60 slag i minuten och BPM på 120?
Ja, det är ju halva. Ja.
Halva, ja. Om man då har den här inbyggda mentometern i kroppen, hjärtat, som slår det här tempot, så är det kanske inte så konstigt att man vill hålla takten och göra saker i det tempot, 60 BPM, eller då dubbelt så fort, 120 BPM, för då håller man ju fortfarande takten.
Ja, men det är också så att hjärtat ett slag är pum, pum. Det är två slag på ett slag.
Så du menar att hjärtat är som en trummaskin på 120 BPM?
Ja.
Tror du att det här håller, Ankan?
Det tror jag.
Man vet inte.
Nej,
man vet inte.
Hur ska man kunna veta det?
Musik kan påverka vårt humör, det vet alla, eller hur? Det har gjorts undersökningar och resultatet är inte helt chockerande. Anders, hur tror du att musik i moll påverkar vårt humör?
Att vi blir lite ledsna.
I dur.
Att vi blir lite glada.
Men hur påverkar tempot i musiken vårt humör? Anders, vad tror du om musik med högt tempo?
Ja, vi blir lite stressade.
Och humöret?
Ja, det blir lite uppåt.
Ja, och lågt tempo.
Vi blir lite sömniga.
Ja, och lite neråt. Mm. I genomsnitt blir människor alltså gladare av högt tempo och mer nedstämda av lågt tempo i musik. Så att göra saker i 120 BPM kanske är ett sätt att hålla kroppens egna tempo och samtidigt att hålla humöret uppe.
Ja, det här tror jag verkligen på.
Ja, man vet inte.
Jag tror att man liksom blir synkroniserad med sin omvärld.
Ja.
Det är som när vindrutetorkarna går i samma hastighet som bilstereon. Det sitter ihop, då blir man glad. Musiken och hjärtat spelar i samma tempo. Då blir man så. Då är klockorna, alltså månaderna står i rätt.
Så funkar det.
Det här, mina damer och herrar, var faktiskt det sista avsnittet av Så funkar det för den här säsongen. Och det sista avsnittet på, ja, vi vet inte när vi kommer tillbaks och nä, i vilken form. Men följ oss på våra sociala medier så kommer ni bli varse. Någonstans dyker vi garanterat upp.
Ja, men det gör vi. Vi kommer tillbaka med en podd. Vi vet inte vad den heter och vi vet inte var den dyker upp. Men som sagt, följ oss på sociala medier så berättar vi där. Tusen tack för den här tiden.
Och tusen tack för allting.
Ja.
Alla frågor, all uppmärksamhet och all kärlek vi har fått. Med detta vill vi säga tack och en synnerligen god jul.
God jul.
P1, Sveriges Radio.